Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En galvaniserad skottkärra för glänsande 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Berättelsen om människan är en historia som skrivits i blod. I podcasten Vår blodiga historia guidar jag, Dino Helmefalk, dig genom historiens våldsamma, makabra och tragiska händelser. Du kommer få besöka platser och bekanta dig med personer vars berättelse chockerar, skrämmer och fascinerar. Känsliga lyssnare varnas.
Kära fina lyssnare, hjärtligt välkomna ska ni vara till det sista avsnittet för den här säsongen. Jajamensan, 10 stycken avsnitt har vi tagit oss igenom så här långt och det är dags att ta en välbehövlig paus. I dagsläget så vet varken jag eller min vapendragare Robin Freid när podden är tillbaka, men det blir någon gång i framtiden. Jag får passa på att tacka er som har lyssnat den här säsongen och jag hoppas att ni är med oss i nästa säsong lika så. I det här avsnittet så kommer vi avsluta berättelsen om Kleopatra. Och med mig har jag min gäst Lotta Persdotter. Jag hoppas att du kommer gilla avsnittet och så hörs vi längre fram. Glöm inte att följa podden på sociala medier. Den finns på Instagram, den finns på Facebook och allt sånt här va. Bli gärna Patreon för alla våra pengar som vi får in via Patreon går direkt till olika välgörenhetsinsatser i krigets Ukraina. Nåväl, hopp in i tidsmaskinen och mot antiken.
Hej Lotta.
Hej Dino.
Välkommen tillbaka.
Tack.
Nu är det tredje gången gilt.
Yes.
Och det är säsongens sista avsnitt.
Wow.
Mm. Så får vi se hur det blir om vi kör med dig igen i nästa säsong. Om något ämne kanske.
Kanske det.
Idag ska vi avsluta berättelsen om Kleopatra och hennes liv.
Yes.
Och det förra avsnittet avslutades med en krigsförklaring. Octavianus förklarade krig mot Egypten.
Precis.
Yes. Mm. Och vad hände sen? Vi hoppar rakt på.
Ja, vi hoppar rakt på. Om vi tittar lite på vilka orsaker Octavianus hade till att förklara krig så var det egentligen tre. Den främsta var ju maktkampen med Antonius naturligtvis. Men den nämner han ju inte eftersom den är inte godtagbar i senaten. Man vill inte ha några inbördeskrig. Men det är ju, jag tror att det är hans främsta anledning till att förklara krig. Att han måste fightas med Antonius. De kan inte vara två kvar. Sen är det också det att han har stora ekonomiska problem. Han har många veteraner som han har lovat förläningar. Alltså en liten gård att bo på efter pensionen. Och de är nära uppror för de får inte sin belöning efter långtrogen tjänst. Och han har varken landområden eller pengar. Han behöver alltså Kleopatras skatter för att kunna lösa detta. Sen är det ju en tredje anledning också. Vem ska bli Caesars tronföljare, Caesars efterföljare? Han har ju både en adoptivson och en biologisk son, Caesarion.
Det är typ det stora priset i detta.
Ja, det är ju det. Det är ju det. Så att jag tänker att det är de anledningarna som ligger bakom krigsförklaringen. Och förra gången pratade vi lite om Octavianus, hur han var. Så jag tänker att vi kan bara väldigt snabbt kika på vem var Antonius. Av allt att döma var han en väldigt god ledare. Han var lojal med sina soldater. Han var liksom ett med dem. Han ville stå vid deras sida och utkämpa samma strapatser som dem. Sen var han ju naturligtvis en ledare med karisma. Men han var väldigt nära sitt folk. Sen tror jag att det var väldigt trevligt att vara i hans närvaro. Han var en väldigt social, väldigt generös person. Och hade han tillgångar så delade han ut dem till
vänner. Vad finns det för exempel på detta?
Han lär ju ha varit en väldigt uppskattad festperson. Han var glad för att festa bland annat i Grekland, sägs det. Och han, vi kommer till det sen också, att de hade nästan orgier i matlagning och vem som tävlade om vem som kunde laga de bästa maträtterna.
Han festade på kos, det har liksom blivit kvar sen antiken.
Ja. Nej, men han var en väldigt trevlig prick till skillnad då mot vad vi anade om Octavianus. Sen så tror jag att när han fattade sina beslut så var det väldigt mycket känsla, mindre strategi och analys. Han var inte riktigt bra på det där långsiktiga. Mm. Så känsla och njutning var väl hans signum, tror jag. Det är Antonius. Nu, efter krigsförklaringen 32, så sätter ju Octavianus igång med sin propagandamaskin. Och i den bilden som han målar upp så är det ju det romerska, det manliga, det rena, det etiskt högstående mot det orientaliska, det kvinnliga, det slippriga, det lite solkiga. Och i den propagandan finns inte Antonius med. Samtidigt så blir han avtagen av senaten, avtagen alla sina titlar. Så han blir en helt vanlig romare. Men nu pratar vi alltså Octavianus värld, Italien och senaten. Pratar vi östra delen av romarriket så har han ju fortfarande sina lydkungar som är lojala mot honom. Och tittar vi på liksom vad han har för allierade så har han ju, om vi börjar i Cyrenaica. Cyrenaica låg väster om Egypten. Cyrenaica, Egypten, alla territorier upp till mindre Asien. Han hade Trakien. Trakien är så östra delen av Balkanhalvön. Trakien, Makedonien och de grekiska staterna. Octavianus hade Illyrien, det är västra delen.
Ja, det är därifrån jag kommer ju.
Ja, just det.
Ja, jag kan säga det.
Nej, att jag Octavianus lag.
Ja, vem vet. Precis, jag kanske tänker mig en släkt med han någonstans. Jag kan, sannolikt inte, men...
Jag har gått många generationer så här. Så Illyrien och sen Italien, Sicilien, Sardinien, Gallien, Spanien och västra Nordafrika. Så det är ungefär lika stora territorier som står bakom bägge sidor. Och de börjar då förbereda sig för det här kriget. Antonius allierade samlas på Peloponnesos, sydspetsen av grekiska fastlandet. Och när de liksom alla har kommit på plats och de liksom har bondat ordentligt så börjar de dra sig mot Greklands västra kust och etablerar flottbaser från Korfu hela vägen ner till Peloponnesos och sen till Kreta och Cyrenaica så att man ska kunna ha en försörjningslinje från Egypten. Och nu är vi i början på år 31. Men sen kommer ju då Octavianus och hans amiral Agrippa. Det var nog en klippa, den mannen. Han var duktig amiral och strateg. Och det han gör är att han börjar slå ut en efter en av de här flottbaserna. Så att Antonius försörjningslinje, den krackelerar och fallerar. Och nästa steg, nu är vi inne i mars 31, då intar Agrippa Korfu, ön Korfu och Lefkas som ligger strax söder om Antonius basläger. Och så börjar de att trycka in Antonius och hans trupper in mot Ambrakiska viken. Och där ligger Aktion som då är en liten udde. Så de blir helt enkelt belägrade i den här Ambrakiska viken. De kommer inte därifrån. Och läget nu börjar bli ganska prekärt. Man har inte matförsörjning, inga förnödenheter. Och man är fast i Ambrakiska viken. Och effekterna är ju då, ja, vattenbrist, matbrist, man får inte förnödenheter. Och det är klart att det börjar bli lite ohälsosamt för trupperna där. Och de lär ha varit 100 000 fotsoldater på Antonius sida. Octavianus hade tydligen 80 000. Cleopatra och Antonius har 500 skepp. Och de allra flesta av dem kommer ju från Cleopatra och Egypten. Octavianus hade bara halva antalet, men han hade Agrippa, och vi ska veta att styrkan där var ju just flottan. Antonius styrka var landtrupperna.
Mm.
Så att läget blev ju genast ganska illa för Cleopatra och Antonius. Cleopatra är ju med här också. Det som händer, alltså tiden verkar ju för Octavianus. Antonius vill ju få till en strid så fort som möjligt, för han ser att detta är inte hållbart. Mina soldater blir sjuka, de dör. Men Octavianus är kall, han förhalar, han låter sig inte retas upp, så att det blir inte någon strid på ganska lång tid. Och deserteringarna börjar ju bli ganska besvärande.
På den egyptiska sidan då?
Ja, eller Antonius sida. Ja. Antonius, en av hans allra närmsta befälhavare, Ainobarbus heter han, han deserterar. Och anledningen är ju naturligtvis då vatten- och matbrist. Sjukdomar grasserar, det börjar bli varmt, det är fuktigt i Grekland. Vi har malariamyggor, dysenteri. Jag tror att liklukten ligger ganska tung över Antonius läger.
Ja, läkarkonsten. Jag lyssnade just på en bok om romarriket. Jag sa det här innan. Innan vi började spela in. Och just där så tar de upp det att läkarkonsten gjorde väl mer skada än nytta.
Ja.
Vid den här tiden. Så att...
Då kanske det inte gjorde något att de inte hade några läkare. Men i alla fall, de dog rätt så stor omfattning där. Hans soldater. Och så var det då en anledning till som kommer upp här. Det var att männen runt Antonius var irriterade på den tonvikt som Cleopatra hade för planeringen.
Mm.
Man tyckte inte hon hörde hemma där. För det var så att alla egentligen rådde Antonius till att ta en landstrid istället.
Mm.
Men Cleopatra ville inte det eftersom hon hade sin stora stridskassa på sitt skepp som nu var belägrat. Hon ville inte lämna det.
Mm.
Så att därför följer Antonius hennes vilja, och det blir en sjöstrid.
Mm.
Men de kommer att vara belägrade upp till ett halvår. Så att när det här halvåret har gått, vi börjar komma i slutet av augusti, då har ju Antonius manskap decimerats. Det finns bara en femtedel kvar av de här landsoldaterna. Och det han gör är att han bränner upp mer än hälften av sina skepp. Eller Cleopatras skepp.
Ja.
Eftersom de inte har bemanning till dem, och de vill inte låta dem komma i fiendens händer.
Ja.
Det de mer gör är att de lyfter ombord både den här stora krigskassan och sina segel. Det är någonting som man alltid lämnar i land när man ska strida. Men Antonius packar sina skepp.
Mm.
Och
lämnar man seglen på land?
Det, alltså när du har en sån sjöstrid där du håller på med bågskyttar och då har du inte seglarna med.
Nähe.
För du blir tung och svår manövrerad.
Ja.
Det är ju roddare som
rör båtar. Triremer och ja.
Precis.
Såna skepp.
Precis. Så att den 2 september, alltså de har ju varit där sedan vintern.
Mm.
De har varit belägrade sedan i mars. Och nu är det då 2 september.
Mm.
Då äntligen blir den här sjöstriden av. Och de börjar på morgonen där och lörpassar lite på varandra. Och Octavianus vill locka ut Antonius skepp så att man ska liksom kunna komma runt dem. Antonius skepp är ju försedda med ram.
Mm.
Och det är en metallskudd, ett skär som ligger precis i vattenytan. Så det är tänkt att man ska då ramma motståndarskeppen, alltså slå hål i deras skrov. Nu lyckas inte det så där jättebra eftersom de här skeppen är tunga.
Mm.
De har dessutom ett ganska påfallande högt torn där det ska stå slungkastare och
maskiner och olika
De ska alltså, med kasta, de ska slunga, de ska kasta spjut på motståndaren.
Alltså det är egentligen en flytande fästning mer eller mindre.
Ja, det var det sannolikt. Men Octavianus skepp var ju lättare och mer lättrörliga, så att de hann ju undan.
Mm.
Så att striden kommer ju mer att bli över relingen mellan Octavianus folk och Antonius folk. Men mitt på dagen, när vindarna börjar blåsa ut till havs, så hissar Kleopatra 60 skepp sina segel.
Mm.
Och de börjar ta sig fram genom Antonius linjer. Och de fortsätter genom Octavianus linjer.
Mm.
De seglar ut till havs och försvinner. Och det väcker ju stor förvirring. Och Antonius, han följer med på sitt skepp.
Mm.
Så att tanken var att belägringen skulle brytas. Alla trupperna skulle ta sig därifrån i sina skepp.
Mm.
Och sen skulle den avgörande landstriden komma.
Mm.
Men de här fighterna mellan skeppen är så intensiv så att Antonius folk kan inte följa med. De är så involverade i striden.
Mm.
Och det är väl också så att Octavianus står lite handfallen. Alltså de kastar pilar och missiler på dem från de här tornen. Mm. Så det enda verksamma vapnet han har, det är eld.
Mm.
Så han börjar ju då skjuta eldklot på skeppen.
Mm.
Och det förstår jag. Han ville egentligen inte alls bränna upp flottan, för att han ville ha skatten. Han trodde att skatten var ombord, de här rikedomarna som han ville åt. Men han hade liksom inte mycket annat att komma med än att börja skjuta eldklot. Och eld är ju urskiljningslös. Den drabbar ju liksom båda sidor.
Mm.
Så att det blir stora förluster på båda sidor.
Mm.
Många som dör. Man kan tänka sig att sitta där som på roddarbänkarna under däck och utsättas för den här hettan och röken.
Nu vet jag inte, jag har ingen belägg för det, men jag kan ju tänka mig, eller vi vet ju att roddare ofta så slavar och sånt här. Man är ju fastkedjad vid sina bänkar, det finns ingenstans att ta vägen. Alltså jag har bara ofta tänkt på det där, när det kommer till alltså krigsföring. Det mest skräckenjagande som finns i den här tiden, i den här, alltså på den här tekniska nivån, det måste vara de här sjöstriderna. Så du har ingenstans att ta vägen, vare sig du är slav eller inte soldat. Men du är liksom på den här plattformen som flyter på havet. Du kan inte ta vägen någonstans.
Nej. Och så börjar det brinna dessutom då. Och
ja.
Man vet ju att Antonius matroser, eller vad man kallar dem, flottister, jag vet inte, militärerna som skulle vara på båten.
Marinsoldaterna,
de hade ju dött i hög utsträckning, så man hade ju rekryterat ortsbefolkning som satt och roddes utan större erfarenhet och kunskap. Mm. Så det var säkert en grym dag den 2 september i Aktion 31. Så att det gick egentligen inte att utse någon vinnare i den striden. Men tittar man egentligen så, Octavianus två måltavlor, Kleopatra och Antonius, tar sig därifrån helskinnade.
Mm.
Så att är det någon det väger över till, så är det ju Antonius och Kleopatra.
Mm. Mm.
Men detta var ju inte det som Antonius hade räknat med. Vi sa ju att han var väldigt lojal mot sina soldater. Liksom, han flyr och soldaterna är kvar. Det var inte alls så han ville ha det. Så han lär ha varit väldigt, väldigt deprimerad. Men visst, nu nästa steg. Då måste vi liksom ganska upp oss och ta tag i den här landstriden. Så att han beger sig till Cyrenaica där han har stora styrkor väntande.
Mm.
Och det berättas att han skickar iväg några ryttar för att liksom annonsera deras ankomst. Här är vi, kom så tar vi er över havet. För att striden skulle stå i Makedonien hade man planerat. Men de här ryttarna, de kommer tillbaka på hästryggarna döda med ett brev skrivet i deras eget blod att nej, nu går vi över till Octavianus. Ryktet har gått att den här belägringen, man har valt sida och man deserterar. Så han har inga landtrupper längre. Och då inser han att han och hela världen har tappat tron på honom. Och hade han inte haft sina kära vänner där så vet vi inte. Han hade kanske ändrat sitt liv för att han, allt var liksom över för honom. Mm. Men de hjälper honom tillbaka till Alexandria. Det blir ingen landstrid. Han har inga trupper. Kleopatra däremot, hon har inte gett upp. För hon har seglat iväg i förväg till Alexandria och har börjat förbereda sin flykt. Hon planerade att ta sig till Indien och sen komma tillbaka med nya trupper och nya krafter och försvara det som var hennes. Och hur skulle hon ta sig till Indien? Hon hade ju skepp i Medelhavet. Jo, då fanns det redan 1800 före vår tideräkningsbörjan så fanns Suezkanalen.
Mm-hmm.
Man hade en grävd kanal från Medelhavet till Röda havet.
Jaha, så gammal
är den. Herodotus är en grekisk historiker som på 400-talet pratar om den här, eller pratar, han skriver väl om den här kanalen, och då menar han att den är 60 kilometer lång, 12 meter djup och 30 meter bred.
Kan jag bara nämna det att Herodotus anses ju vara historievetenskapens fader, alltså rent allmänt. Han är ju den OG-historien.
Precis.
Det fanns ju historiker innan honom också, men han är väl den första som började använda sig av någon form av vetenskaplig metod, alltså som vi kanske mer känner igen, istället för att skriva rena sagor.
Precis. Och sen är ju hans skrifter bevarade.
Ja.
Det är ju...
Ja, nej, det har jag. Alltså, det är ju så här grundläggande. När jag pluggade historia så är första A-kursen början där i Herodotus.
Ja.
Så lärde Herodotus.
Ja. Och han lär ha varit rest, mycket berest. Mm. Han hade i alla fall sett den här kanalen. Sen var det väl så att den raserade och slammade igen väldigt lätt.
Mm.
Och Kleopatras förfäder, några generationer före henne, lär ha röjt upp och gjort i ordning kanalen. Men vid hennes tid så är den delvis raserad. Så att hon börjar ju förflytta sina skepp från Medelhavet mot Röda havet. Men vissa sträckor behöver faktiskt skeppen transporteras på land så de rullas på stockar.
Mm.
Detta syns ju. Och där finns ett arabiskt folk på Sinai halvön som heter Nabateer. Nabateerna ser ju den här förflyttningen. Och det var så att liksom Judéns kung Herodes så led också Nabateernas kung ekonomiska förluster på grund av Antonius frikostiga utdelning av landområden till Kleopatra, bland annat då i Antiochia 37, när hon bland annat fick Herodes fina balsaträdodlingar. Så att nu vill man hämnas. Och Nabateerna, de övermannar vakterna och bränner Kleopatras skepp.
Saker går inte bra för den här, för den egyptiska sidan. Alltså.
Nej. Så att det är bara till att glömma flykten.
Mm.
Det går inte. Så att hon tar väl sig också tillbaka till Alexandria. Och där sitter Antonius och deppar. Han har suttit i någon sorts eremitstuga ute vid fyrtornet far och så. Och deppat som sagt. Men det verkar som att de till sist försonas, Kleopatra och Antonius, och inser att de har kommit iväg sen det.
Mm.
De inrättar något som heter dödsvännerna. Det är ett sällskap vars medlemmar får svära en ed på att de ska dö tillsammans. Men fram till dess så ska de leva livets glada dagar och festa och äta gott. Lite det här som vi pratade om Antonius, så det goda i livet. Lev i nuet.
Okej, hörni, gänget. Vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror.
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
sa någon legendarisk deal. Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Gå ner med flaggan i toppen.
Njutning, ja, ja, precis. Det Cleopatra mer gör, ja, Antonius också klart. Alltså, de har en stor ceremoni för sina söner.
Mm.
Kaisarion har blivit 16 år och Antonius äldsta son Antyllus är lika gammal. Så de skrivs in i mönstringslistan. Visar liksom folk att här kommer nästa generation av stridsmän. Vi har inte gett upp. Cleopatra låter också bygga sitt mausoleum, sin gravkammare.
Mm.
Och det är bråda dagar för byggjobbarna för att hinna färdigt med hennes gravkammare innan anfallet kommer. Så på dagarna är det full aktivitet att bygga detta mausoleum och palatsvakterna får i uppgift att samla alla rikedomar och bära dem till mausoleet där hon planerar att förskansa sig. Så det måste vara någon sorts makaber undergångsstämning i Alexandria. Man bygger gravkammare och festar nätterna igenom.
Ja, alltså det. Jag tycker alltid det är fascinerande här. Men det verkar ju funnits någon egyptisk dödskult. Alltså de är rätt besatta med döden i Egypten. Ja. Alltså med tanke på pyramider och allt
precis,
möjligt.
Va? Så att, precis, så de, i alla fall de gamla. Nu vet jag inte om Ptolemaierna trodde på den gamla egyptiska läran, men Keops och gänget hade ju absolut ett liv efter detta att se fram emot. Ja, så att lite makabert är det nog.
Ja.
I början på sommaren så kommer ju då Octavianus amiraler via havet till Alexandria. Octavianus själv kommer i landtrupperna lite senare österifrån. Men det första som händer är då att man ser fiendeskeppen torna upp sig i horisonten och man förbereder sig för en sjöstrid. Som sagt, Agrippa och kompani, de var lite slipade. De tar sig på något vis fram till Alexandrias hamn i mörkret osedda och spänner en vajer eller en kedja över hamninloppet.
Mm.
Så nästa morgon när den här striden ska stå så spänns kedjan och Antonius skepp kommer inte ut och de blir brända.
Men det där måste ju ha funnits någon insider.
Ja, sannolikt. Jag vet inte.
Om man spekulerar, det låter ju otroligt att man skulle kunna få... Alltså det kan inte vara en liten kätting, det måste vara en ordentlig kätting.
Måste det vara, ja. Och det är nog ingen kort kätting här.
Nej, precis. Så, det låter
så vem som än ligger bakom det så blir det ödesdigert för Antonius.
Mm.
Stora delar av flottan försvinner upp i rök. Cleopatra vid den här tiden, hon börjar förskansa sig i sitt mausoleum med hela krigskassan. Hon lär ha haft silver och guld och smaragder och ebenholts och elfenben och kanel. Kanel var tydligen bland det absolut exklusivaste man kunde ha vid den här tiden.
Jag tänker också dö med en kanelbulle i handen.
Ja, det kan vara sämre. Sen hade hon ju dessutom brännbart material i mausoleet. För fick hon inte som hon ville så skulle hon elda upp kalaset.
Mm.
Inklusive sig själv, tänkte hon. Mm. Nu, en tid senare, kommer då Octavianus österifrån in via stadsporten mot Alexandria. Men där har nu ändå Antonius mod och intentioner. För han tänker som så, det är varmt mitt i sommaren, de är slitna, de kommer där i Nildeltat. Ska jag ta dem en gång innan de har hunnit formera sig. Så han rider iväg där i bräschen för sina kavallerister och lyckas driva Octavianus tillbaka rätt ordentligt från stadsgränsen. Men han är ju i underläge numerärt sett. Många av hans gamla stridsmän och soldater finns ju nu på Octavianus sida. Och han lär faktiskt ha försökt både skicka pamfletter och ropa ut i megafoner löften om att komma över till mig igen, så vi har mycket guld och pengar och rikedomar, bara kom. Men motståndarsidan lär ju ha blåst i stridstrompeter och annat så megafonljuden inte skulle höras, så de har ju gjort åtlöje.
Så det pågår ett propagandakrig här?
Absolut, han försöker, men det är väl inte speciellt framgångsrikt. Men det berättas att nu när han då har lyckats slå dem tillbaka, Octavianus, trycka tillbaka dem, så tar han med sig den som han tycker var den modigaste soldaten från den här striden och visar honom för Kleopatra, och hon lär ge honom både en guldhjälm och en bröstplåt i renaste guld, och så säger de, här finns mer av detta, kämpa på. Men redan samma kväll lär han ha deserterat Octavianus. Så att de försöker verkligen locka folk till sig och attrahera stridslycka, men det går inte så bra. Nu är det då liksom sista striden. Antonius strid på liv eller död, tänker han. Och han förstår nog att han kan inte vinna det här, men han vill i alla fall dö en ärofull död i striden. Det är väl det han ser fram emot. Och det berättas då om sista kvällen med gänget. Hör de frossar i dödsvännernas lag. Och han säger att imorgon sitter han och andra herrar runt bordet. Så han laddar för den här slutstriden och han har hittat nya roddare och öppnat upp hamnen bevisligen, för att hans skepp går ut, men hans roddare höjer sina åror i fredstecken och de förenar sig med Octavianus flotta. Så det blir ingen strid. De deserterar direkt, och samma sak gör hans kavallerister. De sätter iväg i spårsträck mot Octavianus, men de drar aldrig sina värjor, utan de förenar sig. Och där står Octavianus och hans dödsvänner och några till tämligen övergivna. Och det är ju sånt extremt underläge, så det blir inte ens en strid. Han bönar och ber, nästan som i Ferdinand, slå mig, gör något. Men Octavianus säger, det finns enklare sätt för dig att dö än att vi ska ha någon sorts envig. Han vill ha en uppgörelse man mot man, men Octavianus, nej, du får dö på annat sätt.
Ja, Octavianus låter ju mer som pragmatiker här, medans, jag vet inte, Antonius låter ju lite som den här, vad heter det, antika hjälten som ska liksom...
Ja, men så är det ju, så är det säkert, ja. Han fick inte ens dö i strid, den stackars Antonius. Vad ska han ta sig för? Han blev väldigt, väldigt uppbrakt, arg och allt vad man kan tänkas bli, och försöker hitta Kleopatra, för han tror att det är hon som har övertalat trupperna att desertera för att skona honom på något vis. Men han hittar inte henne, och då går ryktet om att hon redan är död. Och då vill han också dö. Så han lär ha beordrat sin trogne slav Eros att sticka kniven i sin härskare, men det är att sticka kniven i sig själv istället. Så då får han ta sitt svärd, och han sticker det genom bara sin buk, tror jag. Men det är inte dödligt så med en gång. Han ligger och vrider sig i smärta och det blöder. Och innan någon hinner ge honom nådastöten så kommer Kleopatras sekreterare och säger, Kleopatra, hon lever, hon är i mausoleet, hon vill att Antonius ska föras dit. Och där finns faktiskt en tavla som visar detta spektakel. För det lär vara så att han hissas upp, Antonius, på någon sorts hängande bår via någon vinsch upp till luftinsläppet på mausoleet, för att mausoleet är plomberat. Alla skatterna finns där inne och allt är brännbara, och Kleopatra. Så att han lär ha vinschats in på något vis till henne. Och kvicknar väl till där och får lite vin på läpparna och säger att sörj mig inte, han fick mig inte levande. Jag dör en ärofull död. Så Antonius dör i mausoleet i Kleopatras knä, ungefär 55 år gammal, man vet inte exakt hur gammal han var. ungefär 55 år. Mm. Och nu rider Octavianus in på Alexandrias gator och är ju segrare över Antonius. Han har fortfarande inte Kleopatras förmögenhet. Så han beordrar ju sina män att fånga Kleopatra levande, till varje pris levande. Och man vet ju att hon är här i det plomberade mausoleet och hans folk försöker övertala henne och tala henne liksom lugnande att hon ska sansa sig och det här kommer att bli bra, vi kommer att hitta en bra deal här med dig. Och hon ber ju om att hennes barn, hon förstår att det är kört för henne, men hon ber om att hennes barn ska få överta tronen i Egypten. Och de försöker hålla henne på halster, liksom, hålla henne i ljummen där. Samtidigt så är det andra soldater som klättrar in genom luftintaget. Och hon ser detta och lär har tagit fram en kniv och börjar knivhugga sig i bröstet. Men hon blir övermannad och avväpnad. Och nu är Kleopatra, den sjunde Filopator, Thea Neotera. Hon är Octavianus fånge. Och hon har inte hunnit sätta fyr på sina förmögenheter så att de tillfaller Octavianus. Så att den andra orsaken till kriget är nu uppnått. Han har fått hennes förmögenhet och Antonius är död. Hon tas till palatset där hon får leva i någon typ av husarrest i glans och
överflöd. Varför behåller han henne vid liv?
Han vill visa upp henne på sin triumf i Rom. Det är den ultimata trofén att visa upp. Jag har besegrat denna kvinna. Och nu börjar ju propagandan förändras lite. Innan var hon bara en orientalisk slampa. Nu menar Octavianus att han har ju besegrat henne.
Ja, så, en drottning.
En fantastisk drottning. Så att han försöker ju hålla henne vid liv. Och hon får lov att begrava Antonius. Men sen verkar det som att hon har ändå sårat sig själv. Och hon får väl någon feberyttring av de här knivhuggen hon har gett sig. Och hon slutar äta. Så hon vill inte leva längre. Men då hotar Octavianus henne med att jag ska såra dina barn. För de barnen lever fortfarande. Och de är också tillfångatagna. Fast inte tillsammans med Kleopatra. Han hotade henne med att döda hennes barn om hon inte började äta. Mm. Så då började hon äta. Och kvicknade till, verkade det som. Och då tror jag Octavianus att hon kommer att hålla sig vid liv. Jag kommer att få visa upp henne på min triumf. Vilken ära, vilken av, vilken seger. Mm. Men där bedrar han sig för att över hennes döda kropp att hon kommer att dras runt som sin syster Arsinoe på triumftåget i Rom. Hon har andra planer. Och hennes sista list börjar hon nu sätta i spel här. Hon på något sätt fick en insider, en ung aristokrat, en romare, Dolabella, som var med i vaktstyrkan. Som fattar tycke för henne på något vis. Och hjälper henne. Han berättar Octavianus planer att om ett kort antal dagar så kommer de att bege sig till Rom. Så hon måste handla snabbt. Och han hjälper henne att smuggla in en korg med fikon. Och i botten ligger två stycken kungskorpor. Så de har hon hos sig. Hon begär att få träffa Antonius en sista gång. Fast det säger hon ju inte. Hon vill ju till mausoleet. Och hon tar någon sorts farväl av Antonius. Sen beställer hon fram...
Men vänta. Jag tar farväl av honom.
Ja, han är alltså begravd. Han är väl kremerad för han, ja. Det finns en urna i mausoleet. Så hon får besöka honom en sista gång. Hon får lämna sin husarrest och bege sig till mausoleet. Och hon tar någon sorts farväl. Sen beställer hon fram en överdådig måltid och ett bad. Gör sig vacker och fin och äter. Och sen lär hon ha skickat ett brev till Octavianus. Med... sina väktare. Och när han läser det här brevet så förstår han vad som har hänt för att hon ber att få bli begravd hos Antonius. Och när vakterna rusar in i hennes sal där så ligger hon redan blek och avdomnad på den gyllene divanen, klädd som den värsta härskarinna. Och hennes trotjänarinna har också blivit stungen av denna kobra. Fortfarande lite liv i henne. Hon försöker sätta kronan på plats på sin drottnings huvud. Men de dör. Hon är vid det tillfället 39 år gammal. Hon har varit drottning, farao, härskare i 22 år. Och hon blir den sista Ptolemén vid makten i Egypten.
Så att kobran är ingen myt, det trodde jag faktiskt.
Alltså, ja. Man lär ha hittat 2 stycken prickar på hennes underarm. Man vet ju inte, man hittar inte kobrorna. Men sannolikheten att hon skulle använda sig av kobror, den är ju rätt hög. Kobran var ju väldigt symbolisk. Det var ju faraos kungliga symbol. Och dog du av ett kobrabett så blev du odödlig. Så att det är i alla fall en väldigt fin symbolik kring detta.
Det finns en rimlighet i att det skulle gå till så liksom.
Ja. Då gjorde hon.
Ja.
Men om vi nu drar oss till minnes de här 3 stycken anledningarna till att till kriget från Octavianus sida. Så den tredje handlade ju om vem skulle bli Caesars tronföljare nummer 1, arvingen. Kaisarion lever ju fortfarande. Kleopatra har skickat honom. När Octavianus kom till nu kommer de snart, då skickade hon honom österut. Och tanken var väl att kejsaren skulle komma tillbaka som en ny Alexander och hävda sin rätt. Men han blev lurad. Han är 17 år nu. Han blev lurad faktiskt av sin lärare. Lärde var Rodon hette han, som hon hade skickat med som beskyddare. Han har väl också sina tentakler ute och har fått kontakt med Octavianus folk på något vis. Så han lurar kejsaren tillbaka under tron att han ska bli återinsatt på tronen. Men han blir avrättad så fort han kommer till Alexandria. Och likadant Antonius äldste son Antyllus, han har gömt sig i ett tempel i Alexandria och också hans, alltså det är inte bra rykte för lärarna här, för hans lärare Theodoros avslöjade hans gömställe och det gick för honom som för kejsaren, han fick halsen avskuren. Men det finns någon sorts rättvisa i det här, för Theodoros hade tydligen snappat åt sig den ädelsten som Antonius hade hängt runt sin sons hals i någon sorts nödvaluta. Han har den själv och han blir ertappad med den. Så han blir korsfäst upp och ner och dör på grund av detta. Så det är mycket död och elände och förstörelse. Men Kleopatras unga, små barn, de lever. För man kan säga mycket om Octavianus, men han är ingen barnamördare. Så Selene, Helios och lille Ptolemaios, de är 10 och 6 år gamla. De får åka med Octavianus till Rom i Kleopatras ställe. Och det är de som nu blir gisslanbarn. Kommer du ihåg jag sa? Joba. Joba, vi återkommer till honom. Det var ju den lille pojken som togs som gisslanbarn från Numidien. Han kommer nu att få en gemensam framtid tillsammans med de här barnen på Palatinen i Rom, där de uppfostras av Octavianus och hans syster Octavia. Och det är ju faktiskt precis just denna frågeställning som fick mig att skriva boken Månen är solens syster. För jag, alltså hur i hela fridens namn kunde de här barnen, 10 år gamla, de hade ju hur mycket minnen som helst av sina föräldrar. Hur kunde de leva vidare? Hur kunde de skaka av sig skuggan av sina föräldrars öde och ändå skapa sig en framtid? Så det är det jag har skrivit om i min bok.
Så här,
de som kanske är intresserade av det kan jag läsa boken.
Ja, så att de här 3 avsnitten som vi har pratat och haft här nu pratat och så. Detta är ju egentligen en prolog till din bok kan man ju säga.
Faktiskt har det blivit så, ja.
Ja, för den börjar ju nu.
Så är det. Den börjar när barnen sitter på det här skeppet, föräldralösa. De har sett alla sina nära och kära korsfästa längs vägen till hamnen. Och de sitter på båten och är på väg någonstans, de vet inte vart.
Mm. Så din bok tycker vi att alla ska läsa.
Ja, det är upp till var och en naturligtvis.
Ja, men vi tycker att de ska läsa den.
Ja, det är
det. Är klart vi tycker.
Det tycker vi ju.
Ska vi låta ut en bok?
Ja, men vilken bra idé.
Ja.
Ja.
Då tänker jag så här, vi gör det enkelt för lyssnarna. Och du har säkert en del, du har lagt ut lite på din Instagram.
Ja.
Har jag sett om att vi har gjort de här avsnitten. Så att även tidigare följare kan väl vara med i den, tänker jag.
Absolut.
Vi lägger upp en bild på dig och mig.
Ja.
På din Instagram.
Mm. Lotta.persdotter.
Ja, och jag lägger in en länk ner i avsnittsbeskrivningen här också. Om man nu har svårt att hitta så kan man klicka där.
Ja.
Och det man behöver göra det är att följa ditt konto på Instagram.
Mm.
Och skriva en liten kommentar.
Varför inte? Vad tyckte ni var mest spännande?
Ja, precis. Ja. Vad var det mest intressanta i de här, eller mest spännande i de här tre avsnitten?
Mm.
Skriva det under den bilden.
Ja.
Och det är ju bara så att vi ska, eller så att du då ska veta vem som är med i utlåtningen. För att man måste skriva där, annars går det inte att hålla koll på det. Va? Så att kommentera under bilden och följ kontot.
Perfekt.
Och så skickar du en bok. En signerad bok.
Absolut.
Ja.
Men du, innan vi knyter ihop säcken här, ja, så skulle jag bara vilja säga att Cleopatra, det är ju henne vi har pratat om, ja, här nu i tre avsnitt. Hon blev ju genast en legend.
Ja.
Och hon är det fortfarande. Så frågan är, var hon en extravagant drottning som levde i lyx och överflöd och som förförde romare med makt?
Mm.
Eller var hon en grym tyrann? Du hängde upp dig på det. Som offrade sina familjemedlemmar för att nå sina anspråk. Eller var hon den överjordiska gudinnan Isis som svävade högt över Octavianus erövrings världsliga maktåtrå? Vem hon än var så åstadkom hon fantastiska bedrifter. Hon hade en omvittnad karisma och en erkänd intelligens.
Mm.
Så detta garanterar ju verkligen henne en plats i historien. Och vi pratar ju om henne idag. Många tusen år sedan hon levde.
Jag har varit inne på det här i tidigare avsnitt som jag gjort. Hur mycket är myt, hur mycket är sanning? Liksom man har ju, speciellt när det handlar om antik historia, så har man ju fragment av källor, så får man ju pussla där, va? Men jag utgår ju i alla fall alltid från att sanningen ligger ju någonstans mitt emellan och ingen rök utan eld. Så det finns nog lite grann vilket perspektiv man vill ta, så kan man nog hitta fog för alla de här olika bilderna.
Absolut, absolut. Och det är ju alltid så att det är segraren som skriver historien. Och historien är alltid en tolkning. Det finns ju tusen bilder av ett skeende. Så detta är en bild.
Mm. Mm. Du, stort tack för att du var med. Tre långa avsnitt, det här var hur bra som helst.
Jätteroligt har det varit.
Ja.
Stort tack för att jag har fått vara med.
Ja, stort tack återigen. Ja. Det ska bli jättekul att höra detta när det läggs upp. Så jag ser fram emot det själv.
Mm, härligt.
Men vi håller kontakten. Vi sitter som sagt i rummen bredvid varandra på jobbet. Och eventuellt så kan vi ju kanske köra Maria Magdalena nästa säsong.
Vi får se.
Om det blir utrymme för det.
Mm.
Tack så mycket.
Tack.
Så där, kära lyssnare. Det var det sista för den här säsongen. Återigen, ett enormt tack till dig som har lyssnat. Glöm inte att följa oss på Instagram och Facebook. Och vill ni stödja de humanitära insatserna i Ukraina så kan ni bli patrons till oss. För vi donerar alla våra pengar tills vidare till humanitära insatser. Stort tack, på återhörande och ha en riktigt trevlig sommar. Hej då!
Då ska vi se. Om Lisa bara fixar uppkopplingen så kanske vi kan dra igång den här kick-off. Men jag är ju redan uppkopplad.
Med ett prisvärt och enkelt bredband från tre företag kan du ta med dig kontoret dit du vill, utan vare sig trassel eller krångel. Välkommen till tre företag.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.